Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det har börjat bli sent. Familjen och de andra som har samlats i huset har ätit upp. Janne och Maud är skakade. Det som skulle bli en återresa till Elins barnhem och byn där hon hittats har nu blivit en berättelse där de fått reda på att Elin blivit stulen från sin familj av den kinesiska polisen.
Men på kvällen där när det började bli dags att gå därifrån så liksom hade vi fortfarande inte fått någon riktig kontakt med mamman. Och då lyckades vi stoppa upp henne lite grann där och liksom ta fram våran påse med, ja, med lite gåvor från Sverige. Och sen den här fotoboken på Elin.
Kvinnan, som de nu vet är Elins biologiska mamma, bläddrar bland bilderna. Hon ser bilder på när Elin är 1 år, när hon är 2 år, upp till 11 år.
Och när hon såg bilden där Elin i gymnastik direkt, halsen fullhängd med medaljer efter en tävling, då låg hon. Då sken hon upp.
Det är sent på kvällen. Det har börjat regna. Och de går sakta därifrån. Elins biologiska mamma och bror följer dem genom den lilla staden.
Ni kommer ihåg, det var ganska magiskt på något sätt också. Liksom, vi gick där tillsammans med dem. Guiden pratade intensivt för att hålla på och försöka pumpa brorsan på så mycket information som hon kan. Eldflugor dansade liksom i luften. Det svaga duggregnet och Elin hade fått låna en typisk sån där kinahatt att ha på huvudet för att skydda sig mot regnet.
De kommer fram till en bro. På andra sidan bron står minibussen.
Men då stannade vi upp och skulle ta farväl.
Elins biologiska mamma stannar upp, tittar på Elin och frågar
om hon får ge Elin en kram.
Du lyssnar på De stulna barnen, en dokumentär baserad på boken Adoptionerna, ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Det här är berättelsen om hur Sverige blev ledande i världen som adoptionsland. Vi vill vara goda, men adoptionerna till Sverige är kantade av lögner, människohandel och stölder. I mitten av 00-talet har flera länder infört stränga restriktioner på adoption. Men Sverige följer inte efter. Och frågan är, hur länge ska vi fortsätta blunda för adoptionernas mörka baksida? Jag som berättar heter Jens Nilsen. År 2020 har Patrik Lundberg fått jobb på Dagens Nyheter. Han är själv adopterad från Sydkorea och han har en egen historia av att söka efter sina rötter.
2007 så flyger jag till Sydkorea för att studera.
Patrik Lundberg får kontakt med adoptionsbyrån som adopterat bort honom och de säger att de har hittat hans biologiska föräldrar. Så han bestämmer sig för att träffa dem. Det ska visa sig att han är ett av alla adopterade barn som levt med en falsk historia.
Vi träffas i ett mötesrum Och det är ju många känslor i rummet. Men när allting har lugnat ner sig så säger tolken som är med att det har blivit fel. Tolken tar mig till ett enrum och berättar att de papperna som jag fick med mig till Sverige stämmer inte.
Det visar sig att de här personerna som Patrik precis har träffat inte är hans biologiska föräldrar.
Jag blev ganska chockad. För det var ju den berättelsen som stod i mina papper som jag hade haft med mig i hela livet. Det var ju sanningen för mig om varför jag hade kommit till Sverige.
För Patrik var det här en nyhet. Men snart kommer han träffa fler personer med samma öde. Under hans tid i Korea som utbytesstudent så träffar han många andra adopterade som nu bor i Sydkorea och som lever sina liv lite som koreaner igen. Flera av dem berättar att deras papper också är förfalskade, precis som det visat sig att Patrik är. Han börjar nu fundera på hur många fler kan det finnas. När han är tillbaka i Sverige igen och träffar fler adopterade från andra länder, från Sydamerika, från Asien, från Afrika, som också påstår att deras papper har blivit förfalskade. Och vissa påstår till och med att de har blivit stulna från sina biologiska föräldrar.
Jag studerade till journalist och jag funderade på att en vacker dag så ville jag granska det här. Så jag samlade på mig kontaktuppgifter till hundratals adopterade som hävdade att deras adoption hade varit illegala.
År 2020 har Patrik Lundberg börjat jobba på Dagens Nyheter. Och på ett möte med sin redaktör får han frågan om det är någonting speciellt han vill skriva om.
Jag säger att jag vill granska de internationella adoptionerna till Sverige. Hon tycker att det är en lysande idé. Men hon tror inte att jag kan göra det själv. Utan hon sätter ihop mig med fotografen Alexander Mahmoud, som tidigare har skildrat migration i flera år, och med den undersökande reportern Josefin Sköld.
Josefin Sköld har i flera års tid granskat rättssäkerheten kring barn. Och det här året har hon bland annat avslöjat fallet Lilla hjärtat.
Och det var nog det som gjorde att vi sattes ihop till en grupp.
Vi började på olika spår kan man säga. Vi gick dels tillbaka i historien och tittade hur har svenska medier rapporterat om adoptionsfrågor, larm om eventuella oegentligheter. Vi såg över möjligheterna att resa till stora ursprungsländer.
Kina, Chile, Sydkorea och Colombia.
Och vi ville också ta reda på vad Sverige visste om missförhållanden kopplade till internationell adoption.
Patrik berättar om adoptionerna till Sverige för Josefin och Alexander. Han har intresserat sig för det här i mer än 10 år och har under åren samlat på sig en hel del dokument.
Jag pratar jättemycket om de här pärmarna som jag har läst i och historiska artiklar om barnstölder och barnhandelshärvor. Men då säger Josefin att det räcker inte. Hon säger, vi måste gå till källorna. Vi måste gå till de enda som verkligen vet vad som har hänt. Vi måste gå till de biologiska föräldrarna.
Så de börjar granska adoptionsrörelsen och de närmare 60 000 fall av adoptioner som skett i Sverige. De begär ut papper från ambassader, myndigheter, dokument med vittnesmål från tjänstemän som berättar om missförhållanden, meddelanden från adopterade som berättar vad som har hänt dem, meddelanden från adoptivföräldrar som upptäckt information som inte stämmer.
Nästan chockerande att upptäcka hur många larm det faktiskt fanns om oegentligheter kopplade till adoptionerna.
Alexander Mahmoud åker till Chile för att intervjua de biologiska föräldrarna som förlorat sina barn.
Han får vittnesmål om en familj där barnen leker. Och helt plötsligt kommer det in poliser som tar ett av barnen. Och så ser de barnen aldrig mer igen.
Och han får vittnesmål om barn som dödförklarats. Men att de dyker upp 30-40 år senare i Sverige. Barnen hade inte dött. De hade växt upp i Sverige med berättelser om att barnets föräldrar hade övergivit dem och gett sitt samtycke till adoption. Men hur har det kunnat bli så här? Patrik, Josefin och Alexander har också en ambition att försöka förstå hur adoptionsrörelsen vuxit fram.
Och vi kontaktar pionjärer och kvinnor som tidigt var engagerade i den här adoptionsrörelsen. Och det är lätt att förstå deras engagemang. De såg barn som ingen annan såg. Och de hjälpte barn att få föräldrar. Det finns ju flera personer och organisationer som har ett stort ansvar för att de missförhållandena som finns har pågått. Många menar att det är en annan tid nu. Vi ser saker i ett annat ljus. Att man inte visste eller inte förstod eller inte kunde föreställa sig att det kunde finnas allvarliga oegentligheter kopplade till adoptionerna. I samhället var det en helt annan stämning, att adoptioner tvärtom var något alltigenom positivt och gott.
De intervjuar ansvariga tjänstemän och politiker, bland annat generaldirektören för tillsynsmyndigheten.
Om han idag kan garantera att adoptioner till Sverige sker på ett rättssäkert sätt. Och på det svarar han nej. Det går inte att garantera.
Trots år av larm, rapporter som hamnat hos Socialdepartementet och Haagkonventionen, kan Sverige fortfarande inte lämna några garantier för att de som kommer till Sverige gör det rättssäkert. Efter ett par månader är det dags att publicera granskningen. Här är ljud från Dagens Nyheter.
No sé dónde está. No sé quién la adoptó. No sé qué pasó con ella.
Todavía no puedo creer que la Jenny vive.
Utanför svenska ambassaden i Santiago träffas människor som förlorat någon i sin närhet och demonstrerar.
Que fueron vulnerados por ser pobres, les robaron sus hijos, los vendieron en el extranjero.
Reaktionerna och gensvaret blir stort och det rasar in mejl och vittnesuppgifter från adopterade från flera länder. Fler vill berätta vad de har upptäckt när de har sökt efter sina rötter. Men de får också oroliga mejl från adopterade som undrar om deras adoption också kan vara illegal. Och det handlar inte bara om barn som kommit från Chile.
Vi började förstå att det fanns en systematik. Att det här inte bara handlade om adoptionerna från Chile. Att vi behövde bredda granskningen ännu mer.
Men de får också andra mejl.
Det är många adoptivföräldrar som hör av sig också. Som är upprörda och kräver att vi ska skriva positivt om adoption. De tycker att vi är onyanserade och lyfter fram det som är negativt. Eller det som kan ifrågasättas. Så granskningen väcker väldigt mycket känslor.
När det rapporterats om adoptioner tidigare så har det varit med mer positiva ord. Men granskningen i Dagens Nyheter bryter på många sätt den gängse bilden av adoption.
Vi intervjuar Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare. Han säger att han ser väldigt allvarligt på de anklagelserna som har framkommit i vår granskning. Han tycker att Sverige borde tillsätta en utredning för att gå till botten med anklagelserna och upprätta en vitbok över allting som misstänks ha hänt gällande adoptionerna.
De träffar socialminister Lena Hallengren, socialdemokrat, och frågar henne varför Sveriges regering inte vill utreda oegentligheterna kopplade till adoption.
Och när vi intervjuar henne så säger hon att vi borde se över den svenska adoptionsverksamheten från ungefär 1960 till 1990-talen och göra en översyn. Och det är den första gången i historien faktiskt som en minister säger att vi borde se över vad som egentligen har hänt med adoptionerna.
Fler och fler texter publiceras om adoptioner från Chile, Colombia, från Kina och Sydkorea.
Och vi har avslöjande efter avslöjande som pekar på att många adoptioner till Sverige kan ha varit illegala.
Och från politiskt håll så kommer nu starka reaktioner. Tidigare har röster endast hörts från ett fåtal partier. Men nu vill alla partier i riksdagen att det här ska utredas. Jasmine Bladelius, socialdemokrat i debatt i riksdagen den 10 juni 2021.
Internationella adoptioner. Först på talarlistan står Jasmine Bladelius, Socialdemokraterna, som har ordet för anförande. Varsågod.
Herr talman. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Sedan en tid tillbaka har vi fått ta del av oerhört allvarliga och mycket gripande historier om brister och oegentligheter kring internationella adoptioner av barn gjorda under 1900-talets mitt och framåt.
Du lyssnar på en nådiodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är den 15 juni 2021.
I Prag.
Ja, vi är på väg till möte med socialutskottet och vi är en delegation på 11 personer.
Det är en delegation från Chile som har kommit till Sverige som innehåller både aktivister och adopterade och chilenska politiker. Och de är i Sverige för att träffa svenska politiker, utredare, journalister.
Hej, vi är föreningen Chileadoption. Vi kommer hålla en manifestation här nu klockan 8-11 på Mynttorget framför riksdagshuset för att bryta Sveriges tystnad om våra illegala adoptioner. Kom och stöd våran kamp. Kom och ge oss en hjälpande hand för att bryta Sveriges tystnad kring de illegala adoptionerna.
Det är en sån här kall dag i juni när solen skiner men man fryser ändå. Och på Mynttorget i Stockholm, precis utanför Ulf Kristerssons kansli, Moderaternas kansli, så pågår en demonstration.
Man ska inte stjäla barn, står det på ett plakat.
Och skanderar att de vill ha rättvisa, att de vill ha upprättelse.
Det är även en adoptivmamma där. Och på en skylt har hon skrivit att hon inte hade adopterat om hon hade vetat att barnet var stulet. Men delegationen från Chile upplever inte att de riktigt har nått fram till svenska politiker och svenska tjänstemän som de har träffat. De upplever inte att Sverige på allvar vill se vilken skada systemet har orsakat dem. Så de fortsätter att protestera.
Protesterna på Mynttorget, den chilenska utredningen och partierna i riksdagen som kräver en utredning leder fram till en historisk vändning. Klockan är 07.40, den 27 oktober 2021. Regeringen håller en ovanligt tidig presskonferens.
Det är tidigt på morgonen. Vi går in. Det är ett litet pressuppbord.
Hej allihopa som är med både fysiskt och digitalt. Ni är varmt välkomna hit. Sverige är ju ett av de länder där flest familjer adopterat barn från andra delar utav världen. Sedan 1950-talet när antalet internationella adoptioner började öka så rörde sig omkring 60 000 barn.
Socialminister Lena Hallengren har sin klassiska presskonferensoutfit, en marinblå klänning.
Imorgon så kommer regeringen att tillsätta en omfattande utredning gällande Sveriges internationella adoptionsverksamhet.
Bredvid Lena Hallengren står Anna Singer, professor i civilrätt och särskilt familjerätt vid Uppsala universitet. Det är hon som ska ansvara för utredningen, som ska ta 2 år.
Utredningen syftar till att titta på misstänkta oegentligheter som kan kopplas till Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Men också titta på vilket stöd man kan ge till adopterade och till adoptivföräldrar. Och framförallt så vill man titta på Sveriges roll, Sveriges ansvar och vad som egentligen har hänt.
Och det här är ju ett stort erkännande för många adopterade som i många år har försökt påtala missförhållanden, som har skrivit brev till departementen och berättat vad de har upptäckt. Och flera av dem har intervjuats i DN och andra medier. Och många känner att de plötsligt har blivit lyssnade på. Att politikerna tar dem på allvar.
Josefin Sköld är positiv. Men hon ser också farhågor med den nya utredningen. Som inte kommer fokusera på enskilda fall. Utan se över adoptionerna som skett i Sverige i stort.
Vår metod för att upptäcka missförhållandena i adoptionsförmedlingen var ju att gå igenom enskilda fall. Det var så vi fick insyn i hur dokumentationen såg ut. Det var så vi kunde genom vittnesmål förstå hur de som bidrog till exempelvis stölder av barn hade arbetat. Det var ju genom de individuella fallen som vi kunde förstå systemet. Alltså grejen är så här, tittar man bara på papper, då ser ju allt ganska bra ut. Då finns det Haagkonventionen, det finns barnkonventionen. Det finns regler och strukturer för hur en etisk adoption ska gå till. Men det är ju först genom de individuella fallen vi kan förstå hur man har brutit mot de här reglerna och lagarna och konventionerna.
Patrik Lundberg menar att alla är förlorare i historien om de svenska adoptionerna. Barnen som har berövat sina föräldrar. De svenska föräldrarna som har blivit förda bakom ljuset. Men det finns också en grupp som har haft minst att säga till om.
Nästan alla känner en adopterad. Eller känner någon som känner en adopterad. De finns överallt i samhället. Men de som lite glöms bort i allt det här. Det är ju de biologiska föräldrarna. De hade ingen röst i samhället på den tiden. De har ingen röst i samhället idag. Många adopterade har levt ett bra liv i Sverige. Och även om de har fått reda på att det har varit oegentligheter kring deras adoption, så har flera av dem en hyfsat stabil grund att stå på i sitt sorgarbete. de biologiska föräldrarna där ute i världen har ingen de kan vända sig till. Och vi frågar oss om de någonsin kommer få upprättelse. Hur reparerar man ett liv som har gått? Jag tror det är lite som den här nederländska utredningen kom fram till. Att det är människor som har drabbats av en historia av förluster. Och att detta har skett med svenska statens goda minne. Och vi kan avslöja att Sverige har vetat. Men om man har valt att titta åt andra hållet.
Frågan är hur Sverige, som vill göra gott, som vill vara ett föregångsland, år efter år varit del av en verksamhet som drabbat människor för livet.
Jag tror att det inte riktigt har funnits någon vilja att se de missförhållanden som fanns. För brott mot barn, oegentligheter och missförhållanden kopplade till adoptionerna har hela tiden funnits där. Det finns i statliga myndigheters arkiv. Det har funnits varningar. Det har funnits uppgifter. Men det har inte funnits någon vilja vare sig från adoptivföräldrar eller från politiker att agera. För adoption är ju någonting fint. Vi öppnar våra hem för barn som annars skulle växa upp på institution. Många kan hålla med om att det är ju såklart bättre för ett barn att växa upp med två föräldrar än att växa upp på barnhem. Och den tanken genomsyrar liksom hela viljan kring. Alla vill att det här ska vara bra. Alla vill att det ska fungera. Och då har nog väldigt många genom åren tittat bort när det har kommit larm om oegentligheter.
Vi rör oss tillbaka till 2016 och vi är hos familjen Björklund igen. De är nu tillbaka i Sverige och resan till Kina har varit omtumlande.
Och sen, sen åkte vi hem. För att börja försöka liksom ta in det här.
De tillbringar resten av sommaren hemma i radhuset. Elin och Erik har lite längre sommarlov. Efter ett tag så får familjen ett mejl. Det är från en tolk som varit med på resan. Tolken berättar att Elins biologiska mamma har ringt, men att hon har slagit fel nummer och lagt på.
Sen hade hon ringt en gång till, några dagar senare tror jag. Och då hade hon gråtit i luren och sen lagt på. Sen ringde hon en gång till och ville framföra ett meddelande till Elin. Att hon skulle sköta sig, vara lydig mot sina föräldrar. Ja, men vara snäll och lydig mot sina föräldrar, göra bra ifrån sig i skolan, ungefär så.
De pratar ofta om det de har varit med om Elins biologiska familj i Kina och hur polisen stal henne från dem. Och om hur Maud och Jannes stora lycka i att bli föräldrar blev den biologiska familjens stora sorg.
Jag menar att där kommer vi tillbaka. Efter 10 år får de träffa sin dotter igen. Så bara... Jag förstår ju på ett sätt hur när mamman reagerade när hon såg Elin först. Det blev nog lite för mycket att ta in för henne. Men vi kände ju ändå att vi tycker ändå inte att liksom, vi känner ju inte att vi har någon skuld i det här. Vi har ju gått på den informationen som vi hade fått, men det blir ju lite blandade känslor. Det känns ju lite jobbigt att det är vi som har hennes barn nu. När man förstår hur mycket de har lidit och letat.
Maud och Janne litade på den information som de fått av Adoptionscentrum. Att Elin hittats övergiven vid en järnvägsstation. Men den historien stämmer inte alls. I själva verket stals hon av polisen för att uppfylla den kinesiska ettbarnspolitiken.
Hon var ju faktiskt bara 1,5 när vi fick henne. Så vi är ju hennes föräldrar. Och där har hon kanske haft lite svårt att ta in där, att liksom hon har en biologisk mamma också.
Men de är ändå tacksamma över att de åkte dit. Att de fick visa den biologiska familjen att Elin har det bra. Och de är också tacksamma för Elins skull.
Och se var hon kom ifrån. Var hon är född. Och få höra liksom den sanna historien.
De har lite sporadisk kontakt med en av bröderna. De skickar bilder till varandra. De har fått en bild på Elins biologiska mamma. Där kan man se en vägg i bakgrunden. Där hon satt upp bilden på Elin i gymnastikdräkten och alla medaljer runt halsen.
Elin fick en konkret fråga. Hur hon kände. Och hon liksom, hur hon bearbetade sina känslor att inte vara övergiven vid järnvägsstationen utan vara tagen. Då sa Elin att hon tyckte att det känns konstigt att hon inte förstod allt det där och då. Men nu sa hon att de bara kunde hämta barn på det sättet. Att det fanns en familj som ville ha mig. Som älskade mig. Det är hemskt att veta att det är så. Vad det Elin sa. Och det beskriver nog ganska bra mina mådkänslor också.
Utredningen av de drygt 60 000 internationella adoptionerna till Sverige ska vara klar 7 november 2023. Där 6 länder ska närgranskas. Sri Lanka, Polen, Kina, Sydkorea, Colombia och Chile. Vad utredningen visar och kommer fram till återstår att se. Du har hört 4:e och sista avsnittet av De stulna barnen. En serie i 4 delar baserad på boken Adoptionerna. Ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Producent är jag, Jens Nilsson. I redaktionen Thomas Reinay. Exekutiva producenter är Tove Friman Leffler och Simon Moser. Och det här är en produktion av Podlit. Exklusivt för Nadio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1,000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.